Amanda,
ja?
Hur mår du?
Jo, men alltså, jag mår ju bra, för att hur mår du?
Hej och välkomna till 2012 sista fredagspodd.
Vi överlevde den 21.
Det gjorde vi. Vi överlevde även julen.
Ja.
Du, jag vill bara säga till alla som lyssnar på den här podden att det är inte du som klunkar och smaskar, utan det är ju Fransen som ligger här och ammar samtidigt.
Ja. Vi ser det gott ut.
Vi kommer hem och är då så superfulla och hetsäter Janssons frestelse.
Du, tror du att det var snopp?
Jag skulle kalla det pinsmart.
Eller bara en skivblick.
Lite liten tampete.
De var liksom ett gäng killar som var liksom tuffa killarna som var kända för sitt sköna surr.
Lägg av!
Om det är några där ute som har haft lite bråkigt på julen, så måste ju vi erkänna att det brukar vi också ha. Känner ni inte ensamma?
Nej, men det är alltid ganska stora känslor på julen överlag i våra, alltså lite vad som helst så kan hända. Sen är det också så att vi brukar alltid också ha liksom någon form av systerutrensning.
Juldagen.
Alltid juldagen. Då brukar det gråtas lite och det är någon som känner sig inte sedd kanske och massa olika sådana saker.
Ja, men det är väl ett helt år som har adderats upp liksom till det här, de här känslorna, och sen så har man spenderat lite för mycket tid tillsammans på julen och sen så är det bara någon som inte orkar längre och talar ut, och då blir det tårar och det blir, alltså det har ju varit skrik.
Ja, men jag tror så här, jag har faktiskt en känsla av att vi har blivit bättre på att liksom pysa ut de här sakerna liksom under året, för att vi är så nära, du och jag, Amelia delar ändå kontor. Egentligen så är det så att nu för tiden så är den som, alltså största risken som ska gråta alltid, det är ju mamma, för att hon inte är med oss hela tiden.
Jag vet, hon får ju gråta i halsen så fort hon träffar oss nu för tiden. För att vi är ju bara igång, och precis som du säger så är det något litet, så pyser man ut det, och det är liksom inte, det är inga stora, vi går inte bära på stora saker, men hon.
Men jag minns en jul som vi firade i farmors lägenhet när hon inte var där. På juldagsmorgonen så råkade jag säga att Amelia var lite plufsig under ögonen.
Så, ja, det var det det var, ja.
Och där blev ett otroligt bråk.
Alltså det stannade inte där, om man säger så.
Nej, men det här var ju som en utlösande knappen. Alltså hon sket väl i om jag sa att hon hade, var lite svullen under ögonen liksom, så, vilket hon ju var. Men det här blev ju liksom otroliga saker som hon var urarg på mig för.
Jag tror säkert så här att vartannat hem har bråkat under julen.
Ja, men det måste man ju nästan göra. Det är ju det här också att man helt plötsligt, från att man inte umgås så mycket, ska liksom, alltså mass umgås.
Ja, men vi som är stockholmare, jag är så avundsjuk på en grej som jag tror inte händer i Stockholm, men det händer ju på landsbygden. Det är det här när man kommer hem och ska gå ut på juldagen och träffa alla gamla kompisar.
Så jäkla härligt. Det är ju härligt i Stockholm 24/7 typ året om. Men på julhelgen så är det ju dödens väntrum här i Stockholm.
Ja, det är hemskt. Men, och det jag tänker med det där också, det är att jag tror att efter man har varit med familjen då kanske 2-3 dagar, så behöver man en fylla. Man behöver försvinna. Alltså man har ju bråkat och man har liksom hållit käften och massa saker som man egentligen tycker hit och dit och så här. Och då tror jag att den där passar så bra in liksom, när fyllan, att man går ut på krogen och bara slår bakut. Vi har ju inte det. Vi sitter ju fast.
Ja, och då blir det bråk istället. Men du, jag måste faktiskt berätta om en gång då jag hängde på någon annans hemvända fest.
Aha.
Men det var så här, vi hade firat någon form av jul och jag var superkär i en kille. Så att på juldagen typ så krånglade jag mig ur våran jul och drog då till en mindre småstad i Sverige. Kommer du ihåg där?
Ja.
Och hela tanken var ju då att jag skulle träffa den här killen som jag var så fruktansvärt kär i. Och vi skulle festa liksom alltihopa. Men jag hängde liksom med hans tjejkompisar också. Liksom. Det var de som jag så började hänga med innan. Det var liksom inte riktigt så uppgjort allt det här. Men jag var väl så nervös över att vara i den här killens stad på hans ställe med hans polare. Så att jag drack alldeles för mycket.
Jag kan tänka mig det.
Ja, och då i alla fall så var han så här, för han var liksom inte riktigt på partyben, så han liksom så här, relativt tidigt så var han så här, han bara, jag sov hemma hos min pappa liksom, som du inte har träffat, men vill du följa med hem dit?
Aha.
Ja, och jag bara tänkte så här, men jag kan inte göra det, jag är ju för full liksom, så här, det här går inte. Så jag bara, nej, men nej, jag följer inte med. Så han åker hem till sin pappa, jag sover över hemma hos någon av hans tjejkompisar. Vi kommer hem och är då så här superfulla och hetsäter Janssons frestelse.
Okej, vad äckligt.
Mamma, då, det är äckligt inte ens liksom, i närheten av vad det var. Den här Janssons frestelse kom upp över ett helt sovrumsgolv en timme senare. Och jag var så fruktansvärt glad att jag inte var hemma hos hans pappa.
Fy fan. Jag var tillsammans med en kille i flera år som heller inte kom från Stockholm. Alltså, jag firade ju med min familj och han med hans. Och det här juldagen var så viktigt och det var så roligt. Och de gick ut där och sådär. Tills det året då jag skulle faktiskt fira jul med honom.
Mm-hmm.
Och då så kände jag ju att det var inte alls samma pepp för det här med juldagen. Och det var inte alls. Och jag var så här, fan vad kul, nu ska vi göra det här. Nu ska jag få följa med och se hur du är och sådär. Och jag märkte att han var egentligen inte bekväm med att jag skulle följa med.
Nej, alltså han var lite så här, nu skulle han gå tillbaka till sina gamla jaktmarker typ.
Ja, men jag tror att det där var en grej som de alla hade. Att just på juldagen, då gällde inga liksom, inte regler, men allt det där livet som hade fortsatt efter att man slutade gymnasiet och allting hade blivit, alltså det gällde inte här. Så att det här, man vill nog inte ta med sig sin flickvän. Förstår du den känslan? Jag kan ha fel, men det kändes så.
Men är det inte lite så, när man hamnar i sitt gamla liksom, gäng eller så här, tillbaka till sina tonårskompisar och så är det ju lite så att man blir en person som man kanske inte riktigt är längre. Så då blir man liksom avslöjad.
Ja, men jag tror också så att han ville kanske också vara en person som han inte heller var. Alltså han kanske ville...
Han ville styla liksom.
Ja, men han ville styla. Han kanske liksom så här, återvänder hem och bara, det här har hänt mig och jag bor här och så här är mitt liv. Vill överdriva lite och vara en annan person, då kan man ju inte bjuda in.
Då kunde ju, var ju du där som att du skulle så här berätta sanningen.
Ja, alltså det fanns en massa läskiga känslor där som jag kände att jag inte ville ta reda på hur det var egentligen. Alltså det kanske inte var så att han var så här, gick runt där och var otrogen med 20 tjejer. Men det fanns bara en känsla av att det där var en situation där han inte ville ha med mig.
Följde du med då på den här festen eller hur gjorde ni?
Jag gjorde ju det. Det var ju Blue Moon Bar eller vad det
heter. Men hur var det då?
Nej, men jag kände ju där och då samma sak. Jag liksom ville hälsa på massa tjejer, gamla kompisar och killar hit och dit. De var inte så intresserade av mig. Jag kom och störde. Jag kände att jag kom, knackade på och störde.
Men, ja, men jag förstår precis. Men du, jag har ju lite lika upplevelser i Gustav då, Bankis. De är ju liksom ett gäng från därifrån han kommer som umgås fortfarande idag. Som att det är hemvända fest varje helg, typ varje middag.
Gud vad jobbigt.
Ja, men jag vet, men de är så här...
De är förortsmänniskor.
De är från en liten, välgräddad förort där inget ont någonsin har hänt. Alla har bott kvar på samma ställe typ 20 år. De som inte har gjort det så är de inte kompisar med dem längre. Men så att många av hans bästa kompisar eller i det här gänget, de har ju gått på dagis tillsammans.
Det är ju faktiskt sjukt.
Så att när det är så här, varje gång det är bröllop eller det är stora middagar eller så, då hamnar jag i så här Gustav på gymnasiet.
Du kommer att knacka på.
Ja, men alla intar ju sina gamla roller och så blir de liksom som de var förut. Och jag får ju anstränga mig något djävulusiskt för att inte tycka att han är en tönt då. Alltså inget elakt i det, men du förstår vad jag menar. Det är så här, de hamnar i sin gamla skämtjargong och vad de tycker är kul.
Skämtar de också om, alltså, när det blir så internt och faktiskt barnsligt, om man har varit kompisar sedan dagis, så är det ju skämt som de kanske tyckte var kul när de gick i nian, men så de säger igen för att det är kul för att de säger det igen. Men det är inte kul för någon annan.
Nej, men framförallt så är det så här att i då deras gymnasieskola så var liksom, de var liksom ett gäng killar som var liksom tuffa killarna som var kända för sitt sköna surr.
Lägg av!
Ja, men, och då är det ju så att det där sköna surret är på ett visst sätt, och det där kan de prata om, och de andra tjejerna kan prata om liksom deras där surret och så. Och för mig så är det liksom inte all, eller så här, jo, det kan väl vara lite kul, men så fort jag börjar höra det sköna surret, för jag ser ju också på dem hur sköna de tycker att de är, och att de liksom går tillbaka till att vara de där liksom snygga gymnasiekillarna liksom.
Men det är farligt, förlåt Gustav Bankis, you know I love you, men jag måste bara säga en sak, att det är farligt med de som var lite tuffa och snygga i skolan. Det var ett vinnande koncept, så de stannar kvar där lite grann. Och blir lite töntigare sen, ofta när de är äldre. Däremot, nördarna. Det är de som sen bara blommar ut och blir coola och framgångsrika och allt sånt där.
Jag menar, så är det alltid. Men framförallt, jag måste faktiskt dela med mig av det här. Men Gustav, han vill ju verkligen... Alltså han propsar ju mycket på att han är roligast i familjen.
Jaha.
Men han, men just, och jag tror att det kommer från den här sköna, roliga killen från gymnasiet och alltihopa och vill liksom dra sina skämt. Alltså häromkvällen, då skojar jag så mycket med honom. Jag skrattade åt mina egna skämt. Alltså jag hade en roast mot honom i sängen. Så vad han än sa så bara... Det var, alltså,
var det en sexakt?
Nej. Utan vi skulle gå...
Jag älskar det här, alla. Kör roast i sexet.
Alltså, din håriga röv, eller hur ska du rösta?
Det kanske är som kommer på. Det kanske är det här som är i och för sig.
Nya sado.
Hon bara, du luktar jävligt illa
i rumpan.
Du, tror du att det var snopp? Jag skulle kalla det prinskorv.
Eller bara en skivlig.
liten tandpestare, men utan vassa hörn.
Fy fan, vilket dåligt skämt, Ola.
Hanna, mm-mm. Vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig. Och det alltså, jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså allt, alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna, för att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån, sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså, med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja. De här lådorna kan man ju också ha som förvaring, eller barnen kan åka någon lådbil med den.
Ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa, alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk, då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså
ja,
allt.
Alltså. Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna, vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är ju också sån här, det här är svårt att säga, men L-teaninitet.
Ja, det är jättesvårt.
Det är i alla fall typ
ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det är också koffein, men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen. Ja. Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter Fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela ordern på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Från det här flamsandet som vi har på med nu, så vill jag faktiskt ta upp ett riktigt allvarligt ämne.
Det tycker jag.
Förra fredagen så fick jag ett vykort hem till mig. Ett stort vykort. Det var som ett A4. Med en läskig bild på med något konstigt öga. Och på det här vykortet så stod det med tryckt text. Hej Amanda. Jag drömde om dig i natt. Vi var på Gotland i en stuga och det regnade. Du var inte vid livet längre. Och du var väldigt arg på mig för att jag inte hade varnat dig. Det var den 17 juli 2014. Jag har aldrig gjort något sånt här förut, men jag måste bara varna dig. Du måste göra en hälsoundersökning innan jul. Det var det meddelandet som den här personen ville skriva till mig. Och jag blev så fruktansvärt illa berörd på alla sätt och vis. Om det är någon där ute som tror att den gör något gott när den gör något sånt här, så gör man inte det. Det här var jätte obehagligt för mig. Och jag tror att alla också som är nyblivna föräldrar, när man har en liten bebis, så kretsar alla hormoner och allting kring det här ansvaret som man har för den här bebisen, och att man själv också då måste vara frisk och hälsosam och överleva och så. Det är gamla så här stenåldershormoner som verkar i en. Att då få ett sånt här kort, om man skulle få ett otroligt mejl så kan man börja gråta för det, för man är så svag. Men att få ett sånt här kort på halmmattan, det var inget roligt. Och jag kan bara säga det att på riktigt, om det här någonsin händer mig igen, så kommer jag lägga ner allting som har med det jag gör idag att göra. Blogg och tidning och podcast och vad det nu kan vara. För att jag kan inte tillåta sådana saker i mitt liv. Och det här var den enda och sista gången jag sa det här. Och nu har jag sagt det och det känns jätteskönt.
Nu är vi ju precis innan nyårsafton. Det är en herrans massa fester som har varit och som är och så vidare. Och då tänkte jag bara på, för jag bara kom på att liksom så här, just de här rollerna som finns bland folk, som folk tar själva, när man är på stora fester.
Ja, gud ja. Det är ju en av anledningarna att gå på fest, är att sitta och titta på alla andras roller som de intar.
Ja, och det är verkligen alltså, just det här att det alltid finns någon som liksom vill ta jättemycket plats, eller någon som vill vara lite liksom kufig och så, och att det finns den som är så här. Men då i alla fall så kom jag på, för att jag var på fest för inte så länge sedan. Och då var det så här, alltså, det var så här jättebra middag, liksom alltihopa, och det hade varit så här supertrevligt och så. Och så var det en person, en tjej, som på slutet av middagen ställde sig upp och skulle sjunga en liten snapsvisa.
Typiskt.
Mm. Och det var liksom så här, middagen var slut och alla var liksom på väg därifrån. Nu börjar liksom så här själva liksom festandet och alltihopa. Men också, det som slog mig med den här personen var då att den ställer sig upp, ska sjunga den här lilla visan. Har ingen röst överhuvudtaget typ. Alltså det är inte så här Sarah Dawn Finer som sjunger något härligt för att den, och vill styla lite liksom. För det är en sak liksom, det kan man förstå. Men det är liksom en person som bara ska sjunga för att vara lite speciell.
Ja, men de människorna, de kan jag för sig vara avundsjuk på. För att de är ju så fyllda av ett självförtroende som är nästan inte på riktigt. Alltså de måste ju ha haft föräldrar som har från födelsen bara sagt att du är bäst, du måste höras. Alltså liksom ta varje chans du kan. För att du kommer också ihåg en födelsedagsfest jag hade. Där det var en tjej som jag knappt kände faktiskt. Som bara så här, hon såg bara min födelsedagsfest som en stor scen för henne själv. Och ställer sig upp och bara, hörni, Amanda, grattis på födelsedagen. Alltså det här var typ någon flickvän till någon kille som jag kände. Jag kände inte den här tjejen. Jag vill bara ta tillfället i akt att sjunga några toner. And I will always love you. Hur kan man dra igång den låten?
Ja, men alltså, grejen är också att ofta när jag har varit på fest så får jag ju ångest för att jag har varit lite mycket.
Ja.
Men, och då har inte jag sjungit eller uppträtt eller något.
Ja, men jag vet, men jag har alltid samma ångest som du också. Jag känner att jag berättade för mycket, jag pratade med för många, kunde jag inte bara hållit mig till 2-3 personer. Skulle jag vara som ett virvar överallt och liksom tömma hela mitt innehåll. Fast grejen är så här, det här som hör ihop. Den här tjejen som ställer sig upp och sjunger, hon har ingen ångest, Anna. Hon känner så här, fan vilket bra gig jag gjorde igår.
Ja, men det måste ju vara det, att man liksom tycker att man är så fylld av sig själv och sin sångröst typ, att man inte tycker att man att eller man bara tycker så här, gud vad härligt, nu ger jag alla det här till, i present.
Ja, precis. Men frågan är, om du hade en fantastisk sångröst, kan du vara helt säker på att du inte skulle göra detsamma?
Nej, men då skulle jag göra det jämt.
Alltså,
hela tiden. Nej, men alltså, grejen är så här, om jag kunde sjunga jättebra, då, alltså, jag älskar ju att sjunga. Alltså, det är ju ändå en dröm som jag har haft, att kunna sjunga bra. Och du vet ju också hur jag har plågat er på olika skolavslutningar då jag ändå har sjungit. Alltså, jag har ju ändå varit och liksom tangerat på det här. Men jag har liksom så här, det har ändå vuxit ifrån mig i vuxen ålder.
Men det roligaste är att vi har en systerlåt som vi kör.
Fast det är ett riktigt partytrick skulle jag vilja kalla det för. Vi har ju en låt som vi kan sjunga lite bra.
Ja, vi vet ju inte. För det är vår mamma och pappa som tycker att vi sjunger en bra. Så vi har ju aldrig fått... Alltså, vi kanske skulle fråga någon annan, så här, på riktigt, någon som kan vara ärlig, om det är bra eller inte.
Vi skulle ju behöva typ så Andreas Karlsson och bara säga okej, okay, alltså från juryn X-Factor och bara säga så här, okej, okay, Andreas, nu på riktigt, nu kommer vi sjunga den här låten för dig, och det är inte så att vi ska bli några X-Factors eller Idol eller någonting. Vi vill bara höra så här, är det ett middagsgig man kan köra eller?
Kan vi köra den på mammas 65-årsfest? Är det okej? Okay? Alltså det är det vi måste fråga.
Ja, för det är ju nämligen så att man kan ju tycka en massa olika saker, så man kan ju också tycka att det låter ganska bra. Men jag tänkte också på så här, för jag kan ju tycka också, visst, det är ju skitkul om någon är så här super witty och intelligent och ställer sig upp och håller liksom ett tal eller sjunger en snapsvisa som är supersnuskig och det ger liksom ett mervärde till middagen, då är det en sak. Men det är en annan sak när man ställer sig upp bara för att det är så här, nu ska alla få höra hur bra jag sjunger.
Jag såg på TV Actors Studio. Har du sett det?
Nej, men jag har inte sett det, men du har ju snackat en del om det.
Du har aldrig sett det?
Nej, jag har inte sett det.
Men du?
Jag kanske inte har den kanalen.
8:an.
Ja, det kanske
eller
jag har.
Men... eller något sånt. Ja. Det är inte samma. Det är i alla fall ett väldigt känt program som går i USA. Där en programledare...
Jo, men det här har jag sett. Nu tror jag att du skulle prata om det här programmet med olika människor som sminkade folk till varulvar och så.
Nej, du vet vilket program jag menar.
Jag vet exakt, men det här programmet älskar jag.
Ja. Det är alltså en känd programledare som jag inte vet vad han heter, som intervjuar stora, stora skådespelare inför skådespelarelever.
Så jävla bra.
Så jävla bra. Då var alltså min favorit... skådespelare of all times. Inte att han är så jävla bra skådis. Det är bara det att det finns få människor, kändisar, som jag känner så här, jag vill ha dig som bästa vän.
Vem är detta?
Det finns två stycken nämligen, och det han är den ena. George Clooney.
Ja. Ah.
Du vill ju vara vän med honom, eller hur?
Ja, men det vill man ju. Man vill ju att han ska vara... För han gör ju otroliga pranks med sina kompisar och så. Och han tar också hand om folk. Och han liksom, alltså, det verkar som att han liksom, typ adopterar en massa braa människor som han liksom hänger med och tar hand om.
Ja, och det var här han berättade. När programledaren frågar honom så här, ja, men du har ju ett hus vid Komosjön som man har ju sett på bild som ser fantastiskt ut. Hur kommer det sig? Ja, men då berättade han att han hade varit på en middag med någon som ägde det här huset som skulle sälja det. Och sa, ska du inte köpa det? Så, men det har jag inte råd med. Så men så, till slut så fick han ett bra pris och köpte huset. För att han skulle göra en bra affär. Han skulle typ renovera det och sälja det och tjäna ännu mer pengar. Kommer ner till det här huset och ska börja renovera. Ser de här byggjobbarna som går på vägen. Och bara så här, men de ser precis likadana ut egentligen som de här i USA. Bara det att de går med en vin, en baguette och en ost under armen och skrattar. De ser lyckliga ut.
Gud vad härligt, jag fick lite så här rys över kroppen och kände så här, det är det där som är livet.
Ja, det var så han kände Hanna. Han satt där i sitt stora hus, tittade på de här byggjobbarna och kände så här, så där lycklig är inte jag. Men så där lycklig vill jag bli. Jag lever alltså inte det liv som jag vill leva. Och jag utnyttjar framförallt inte allt det här som jag har gjort. Alltså jag har tjänat massa pengar och jag kan leva ett fantastiskt liv. Så där och då bestämde han sig för att i det här huset så ska han leva precis som han vill leva. Vilket har gjort att han har bjudit ner alla människor som han är intresserad av. Som han tycker verkar roliga och fantastiska på alla sätt och vis.
Gud, när kommer våran inbjudan?
Det är det jag ska komma till. Och han bara, det är skådespelare, det är politiker, det är olika typer av människor. Och där han bara sa så här, jag tycker inte om att ha ett tomt matbord. Det är alltid fyllt av dessa människor. Och så äter vi gott, vi dricker gott, vi dricker mycket. Och jag lovar er, på min gräsmatta har vi aldrig tråkigt.
Gud vad härligt. Men du, jag tycker att det är lite som vi har på Gotland faktiskt.
Ja, men tycker jag också, men jag bara,
fast vi är inte lika rika som George Clooney.
Nej, vi vill ju flyga ner folk, det är ju det. Alltså, ja. Och jag bara undrar så här, Hanna, hur hamnar man vid det bordet?
Men jag känner ju att vi kanske måste börja skicka så här, länkar på vårt program översatta. Så att han bara får se att vi är kanske lite roliga.
Ja, alltså på något sätt måste...
Eller att vi kan laga mat där på något sätt.
Det kan vara vår ingång.
Men du, vilka människor hade varit där? Så jag bara vet.
Han är jättebra kompis med Brad Pitt. Och, inte för att han verkar så fantastisk, men alltså, han har ju jättemånga kändiskompisar.
Men vi måste ju kvala in i de här, så här, de här måste komma och äta middag hos mig.
Ja, jag vet. Ja, vi får jobba på det. Den andra människan som jag vill vara kompis med, det är Gordon Ramsay.
Där är jag inte riktigt lika hundra.
Nej, men det vill jag i alla fall. Jag vill äta middag med honom. Jag vill träffa honom. Och
hur skulle du reagera om vi skulle göra vårt matprogram och så bara helt plötsligt så kommer han in och ska titta på oss där vi lagar maten?
Nej, men det är nog första gången jag skulle svimma. Alltså det skulle aldrig gå. Men det som är roligt är att Alex tycker lika mycket om Gordon Ramsay som jag gör. Så att vi pratar ofta på allvar om hur vi skulle kunna närma oss honom.
Är han engelsman?
Ja.
För då är han ju ganska nära ändå.
Det är det jag tycker. Och jag tror inte det funkar att åka till hans restaurang och sådär. Alltså vi har ju haft olika utmaningar med varandra. Att vi sitter i London på hans restaurang och man har 30 sekunder på sig när han kommer fram vid bordet för att fråga om det var gott. Men det funkar aldrig, för vi vet aldrig hur vi ska ta det till nästa nivå, alltså till vänskapsnivå. Men jag kom på häromdagen, om vi samlar ihop massa pengar och sen så tar vi in på samma hotell som honom. Ett litet, superlyxigt hotell.
Men vadå, han har väl ett eget hem i England? Eller vadå, ska vi tänka så här, nu, när han reser nästa gång?
Det är när han reser. Man är långt borta på, alltså du vet, för där tror jag. Alltså där kan det vara så att man, hotellägaren kanske bjuder in allihopa eller sådär.
Ja, men det är alltid ett jättebra tips. För om man är på semester och man är liksom ett gäng, så har man liksom lite samma, liksom, man har några beröringspunkter, då kommer man ju äta middag.
Ja, men åttonde dagen vid frukostbordet så är det klart man säger några ord för varandra.
Ja, men självklart. Jag kommer faktiskt aldrig glömma att en gång när jag var i London och bodde på ett hotell som heter Fritz någonting. Som är så här, det känns som att man bor typ hemma.
Jag fattar.
Ja, det här var i alla fall på 90-talet och då är det så här, det finns ingen reception och så man ser så här, de lämnar så här notes och sånt till de andra som bor på det här hotellet på liksom en anslagstavla. Då ser jag i alla fall att Mr. Reed har meddelanden.
Aha.
Ja, och det här är då en svensk modefotograf som är liksom så här, han är så, han är en sån hotshot just då, så att det liksom finns inga gränser för detta överhuvudtaget.
Han delade även studio med vår pappa.
Det gjorde han. Men vi kände ju inte honom liksom, så för han var ju liksom beyond, han var liksom över oss i alla fall. I vilket fall som helst, jag och min kompis är där i London då och tänker bara så här, han kanske är här helt ensam och bara jobbar och har jättetråkigt.
Ja.
Så vi skriver en lapp och bara, hej Magnus, såg att du också bor på det här hotellet. Om du skulle ha lust att käka middag så är vi också här.
Ja.
Han hör av sig på noll och inga sekunder typ och bara, så trevligt, jag är här helt ensam och håller på med en plåtning, bla bla. Så vi gick ut och käkade middag och hade en oförglömlig kväll och hade så sjukt trevligt.
Nej.
Jo.
Kom det någon kändis?
Nej, men han var kändis nog. Ja, och George Clooney kom.
Han gjorde det?
Ja.
Jag visste det.
Men jag tror verkligen, alltså så här, ibland så ska man inte, alltså man överskattar ju ofta folks liksom, att de är för busy eller att de inte skulle vilja äta middag eller att det liksom är så här, utan istället bara liksom bjuda upp.
Du har helt rätt i det, och det är det här som händer utom, alltså när man båda två är på inte på hemmaplan så att säga.
Nej, men du, men hur ska du få Gordon Ramsays resaagenda?
Jag måste ta reda på hans favorithotell. Så måste vi resa dit en gång innan ju, för att bli vän med hotellägaren, så man kan liksom kolla läget lite inför säsongen och sådär.
Ja, det är bra.
Och sen så måste vi på no- alltså det här kan ju vara under en femårsperiod som vi måste jobba på det här.
Men du, är inte så, för vet du, en annan idé som jag har nu det är att om vi skrapar upp jättemycket pengar och så öppnar vi ett litet hotell i Italien typ.
Aha.
Och så
det
blir det,
lyxigt,
ja, det måste vara urlyxigt och superspeciellt, typ med tre rum. Och sen så bara ser vi till att det är såna här Gordon Ramsay och såna människor som liksom, och en del av hotellet är att man lagar mat tillsammans och såna saker. Ja. Så kommer de dit och så helt plötsligt bara är de i vårt våld.
Egentligen skulle vi göra det på Gotland, tycker jag. För där har vi redan det unika, ladan och sånt där, som kan bli en snackis runt om i världen, tänker jag.
Vad tror du skulle hända om vi bjöd in Gordon Ramsay att vara gäst i vårt program? Han kanske skulle tacka ja.
Vi måste bara få upp det på gammal tv.
Ja, det är det.
Jag tror han skiter i webben.
Men hur roligt vore det inte om vi så här, siktade jäkligt högt och så försöker vi bjuda in så här, George Clooney, Gordon Ramsay. Alltså jag vill ju också att Jamie ska komma.
Ja.
Oliver.
Ja, men Hanna, jag tror han och Gordon inte alls.
Men de behöver inte komma på samma program. Det här är olika program.
Okej, bra. Ja. Jag tror det var samma middag.
Du tror att de är största konkurrenterna?
Det är klart de är.
Ja, men jag tänker bara så att vi siktar jäkligt högt, för någon kanske tackar ja, att det skulle vara så här, ja men det vore ju kul. Alltså vi är ju ändå Swedens Gordon Ramsay och Jamie Oliver.
Absolut.
Alltså vi gör ju ner oss här nu.
Ja, nej, men alltså jag tror att man måste sikta högt, absolut. Men vet du, jag också tror, så det här, nu har jag blivit inspirerad av vår morfar. Du vet vad de gjorde?
Nej.
Nej. De var ju lite så här, lite fina i kanten. Lite välbärgad. Vi kommer ju liksom från två olika, vi har ju hippiefamilj och de som var lite så här, lite borgerliga på något vis.
Ja, men de var ju tandläkarfamiljen i Södertälje helt enkelt.
Precis. Ja. Hur som helst så hade de då en stor fin lägenhet där de en gång i månaden bjöd in till middag till deras matsal. Där det fanns 12 platser och det var liksom lite olika människor varje månad. Så att det var så här ett stående datum som de antagligen då sattes ner och tänkte så här, vilka ska vi bjuda på lördag? Och det här har jag nog tagit upp med Alex. Att jag vill att vi ska börja nästa år så att vi kanske kommer ha 6 personer. Alltså jag vill vara sån här nätverkare, förstår du? Inte, jag vill inte vara nätverkare, inte att så, för det låter så jävla töntigt. Däremot så vill jag få chansen att träffa en massa människor som man aldrig hinner. Och man gör aldrig för att man så här säger att det är klart vi ska äta middag, men sen så bara rinner ut sanden, man har så mycket annat. Och så har man det där datumet med barnvakt och då gör man det som man alltid gör.
Men du, jag måste ge dig ett tips här. För grejen är så att Gustav och jag har haft lite den typen av tankar och skulle bjuda in till en sån middag. Och då var vi också typ så här, ja, men vi kanske var 8 personer. Men vet du en sak? Eftersom folk inte kände varandra. Vi hade ju liksom försökt plocka ihop så här, de här skulle ha trevligt. Liksom, med människor som vi kände. Det hade behövts 10.
Ja, eller 4.
Ja, för att annars så blev det så här. Om någon till exempel gick ut i köket och tog en cigarett. Och så försvann någon annan där. Då blev det lite tyst och konstigt. Där, för att de inte hade liksom de helt naturliga liksom beröringspunkterna.
Jag fattar precis. Men vad tror du om det här nya Alltså, tror inte du nämligen att 2013 är att få nya vänner? Jag tror det.
Jo, men så kan det absolut vara. Jag måste faktiskt säga att det är lite...
George Clooney och Gordon Ramsay.
Exakt, exakt. Så man bjuder in dem och så nätverkar lite. Jo, men det tror jag på. Men framför allt så tycker jag ju också att på Gotland är vi ju skitduktiga på det här.
Ja, vi kanske ska skrapa ihop en pott med pengar, få någon som sponsrar hela det här paketet. Och sen så lagar vi mat och så bjuder vi in olika människor utan kameror.
Ja, men absolut. Men Amanda, efter Musikhjälpen och vi drog ut in 10 100 kronor för att några skulle få äta middag med oss, så känner jag att vi har ett koncept på gång.
Du tror att George Clooney vill betala för att komma?
Ja, men jag tror att, fast han kommer i alla fall betala våra flygbiljetter ner till Komosjön.
Bra.
Men vi måste ju börja, alltså vi kanske kan gå via Nespresso. Fast Amanda, nu har jag en jättebra idé.
Ja, bra.
Lyssna på det här. Det här är ett programförslag för det vi kallar gammel-tv, alltså de stora kanalerna. Och jag vill att kanalcheferna börjar ringa så fort det här programmet har gått. Hanna och Amandas jakt på George Clooney.
Bra.
Så får man följa oss när vi försöker bli kompisar med honom.
Hanna rullar ner en boll av kashmir. För berget till Komosjön.
Med en flara vin och en baguette under armen. Och bara ser jättelycklig ut om man tänker så här: hoppas George ser mig nu.
Precis. Bli lyckliga med George Clooney kommer det heta.
Men det kanske är så här: ett avsnitt så jagar vi George Clooney och försöker bli kompis med honom. Nästa avsnitt, det är då vi åker till Gordon Ramsay och försöker bli kompis med honom.
Ja, sen kan vi skrapa upp några fler.
Hanna och Amandas nya vänner.
Det är bra. Hörrni, kanalcheferna, det är bara ringa. Ni har våra nummer.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vi står ju nu inför ett helt nytt år. Vi är inte så himla liksom förtjusta egentligen, både du och jag. Nu pratar jag för dig också. Bra. Men att liksom göra nyårslöften, vi tycker att året börjar om på hösten och sådana saker. Men jag älskar ju att... Jag älskar ju måndagar till exempel, för att då är det som att man får börja om. Jag älskar ju varje dag egentligen, för att det är så här som att man får en ny chans. Ja. Och nu faktiskt med det nya året så är det ju verkligen som att man kan ta sats och göra en massa saker bättre. Och då undrar jag vad du har för funderingar runt vad du ska göra bättre i år.
Jo, jag har faktiskt tänkt lite grann på det här. Och själva samlingsordet, eller meningen, för mitt löfte eller mina löften. Att jag kommer att ta makten över mig själv, mitt liv och mina känslor.
Och mig.
Och dig. Och med det menar jag... Vi har ju touchat lite vid det förut och varit så här, kanske skojat lite om det så här, att vi vill vara så Camilla Läckberg hit och dit och så. Men det som har kommit till mig är att nu är jag en tvåbarnsmamma. Jag har en man och ett hem och jag har ett jätteroligt jobb som innefattar massor med saker. Det funkar inte för mig att bara flyga omkring i allt det här. Jag måste på alla, och det här låter så här praktiskt och så, men för mig är det väldigt känslosamt för att jag är egentligen för känslig för att kunna göra det. Så det, alltså förstår jag, är ute och cyklar, förstår jag.
Nej, du är inte alls ute och cyklar. Jag förstår precis. Egentligen jag skulle byta ordet, eller makt är ett bra ord för att det är liksom verkligen så att ta makten över sig själv. Men framför allt så skulle jag vilja använda ett av mina favoritord. Kontroll.
Precis.
För någonstans så är det så här, när man har så här otroligt mycket som du har, så är det så här att jag vill sätta ramar för allt. För inom det, då kan jag vara kreativ. Om jag bara fladdrar omkring i allt, då blir det liksom inget av något.
Nej, men det är precis så. Och jag tror att, för att hamnar jag bara där i att så här, åh, det blir så mycket nu, och vaknar nätter och ammande, och sen så gjorde jag det här och hit och dit, och nu ska vi träffa dem, och då kan jag känna mig lite som ett offer i allt det här. Och det är det jag vill ta bort från mitt liv. Jag vill vara så här, nej men nu gör jag det här, och då händer det, och det är så här, alltså mycket mer att peka med hela handen åt mig själv.
Ja, men Amanda, jag tycker att det här är ett otroligt bra löfte. Eller liksom någonting som, att jobba på liksom.
Men jag bara undrar hur jag ska gå tillväga.
Men jag tror så här. Alltid när man ska ta liksom kontroll eller makt över sitt liv och så vidare, så måste man ju först gå till sitt innersta rum på något sätt. Och så måste du ju skapa det som är din drömvärld. Alltså hur ser ditt drömår ut? Hur mycket tid vill du spendera på varje sak?
Precis, prioriteringslista och sådär.
Ja. Och sen så handlar det ju mer om då att sen berätta för alla liksom, alltså så här, när det gäller jobbet till exempel, om man bara ska ta det som viktigare. Och, så här, och där tror jag att jättemånga absolut inte gör, men borde göra. Då är det ju egentligen så här, okej, hur skulle jag vilja jobba? Vad vill jag göra? Hur vill jag utvecklas under det här året? Man ställer sig massa såna här frågor liksom, som är jättebra. När man har gjort det och kommer fram till så här skulle min drömsituation på jobbet se ut. Då måste du gå till mig och till Michaela och så. Och så måste vi liksom titta på allt det här, hur det skulle kunna funka för dig.
Precis.
Och när man sen har liksom gjort det och satt den här liksom grunden för det, så har du ju liksom din första ram i livet, och då kan du ju planera ut efter den. Förstår du vad tillfredsställande?
Ja, men det vore fantastiskt. Det ska jag göra. Jag ska göra samma sak med mitt äktenskap. Alltså så här, sätta mig ner med Alex och bara bestämma att, vad behöver vi för att gå runt rent kärleksmässigt under det här året? Behöver vi barnvakt då och då? Behöver vi göra det här? Behöver vi liksom, så att inte man missar något.
Men jag tycker att det är en strålande idé, och jag var faktiskt lite inne och nosade på samma sak. För att i morse så tänkte jag just på den här, så här, okej, nu är det 2013, Vilma fyller 2 år här precis i liksom nästa vecka. Rosa fyller 10 år i år. Alltså hon blir så stor. Och så, nej, men massa sådana saker. Och då kände jag också så här att jag och Gustav måste liksom, jag vill göra, sätta mig ner och göra allt från liksom så här, årsbudget, kärleksbudget, och titta på liksom, vem ska hämta och lämna på dagis. För nu kan det inte vara så här, för nu har jag tagit det största ansvaret i 2 år här nu. Så. Men också så här, liksom, för att jag känner att jag liksom, och det här låter helt sjukt, men jag skulle vilja liksom kunna ägna lite mer tid åt jobbet.
Ja, och just det här kontrollerande jobbtiden, som inte bara är så här, inte bara möten hit och dit, utan faktiskt arbeta, det saknar jag också.
Mm. Nej, men så att det är massa sådana saker, men jag tror verkligen att man vid varje slut ska summera, inventera allt, för att sen kunna liksom fylla på med det som man behöver till nästa år.
Ja, och det viktigaste av allt det här som du sa nu, Hanna, det är att inte bara göra det, utan sen även säga det högt. För annars så gäller det inte.
Nej, och det är ofta det man glömmer bort. För jag kan ju vara så här frustrerad och bara tycka att det är så här, åh, nu går jag här med till dagis igen och jag gör alltid det. Så jag säger. Och så blir jag jättearg på Gustav i mitt huvud på det. Men så glömmer jag bort att säga det, för sen på eftermiddagen då har jag blivit glad igen och glömt bort det. Och så är jag arg nästa morgon igen. Men han har ju ingen aning.
Nej, men precis. Så är det ju. Man, de är ju inte så smarta som man tror.
De är ju så här roast i hushållslivet också. Men framförallt, men jag tycker att du har helt rätt, Amanda, och om ni gör det.
Det är samma, att du har samma.
Ja, men jag hade exakt samma. Jag hade bara inte, jag hade inte döpt det till att jag skulle ta makten över mitt liv, utan jag hade döpt det till att det skulle vara så här ordning och reda på livet 2.0 typ.
Bra. Och sen så har ju du ett tillägg på det.
Vadå?
Du ska ha lite mer roast sex. Sex livet också.
Jag känner att du är så inspirerad, så du kommer köra det redan ikväll. Vilket är det första roasten du kommer köra med Alex?
Men första, alltså jag har så många.
Ett batteri.
Jag kommer börja med att trycka ner honom totalt. Alltså som ett, alltså så att han verkligen, han ligger ner redan, men
han ska verkligen känna att det är inte härligt i den här sängen.
Nej, precis. Det kommer vara svårt att få upp den efter det. Det kan jag säga.
Det här är ju nya tidens sadomasochism. Jag känner ju det. Men jag tycker ändå att det är bra. Och jag tror faktiskt att, alltså, jag önskar alla att man skulle liksom göra en sån här härlig. Men framför allt, Amanda, det som jag måste då plussa dig för, det är just, för jag hade faktiskt inte tagit med den här. Vad behöver vi för våra, för att vi ska vara kära?
Det är det viktigaste. För att det sa jag häromdagen till Alex, att det kan vara egentligen för dig och mig att man gör såna saker, absolut. Men framförallt så är det för våra barn. För att håller man inte äktenskapet vid liv, då kommer de att ha skilda föräldrar.
Jag vill bara att ni ska veta nu att Amanda så här pekar med ena fingret och säger de här sakerna.
Till Frances.
Ja, precis. Som ligger här och skrattar.
Men så är det ju. Det är inte så här, det är inte någon egogrej, utan det är ju för faktiskt hela familjens skull att föräldrarna ska ha det härligt.
Ja, men alltså, jag och Gustav säger det varje gång som vi gör någonting som är liksom utanför familjen och utan våra älskade ungar, då säger vi bara till varandra, det här måste vi göra varje helg typ. Och sen så blir det en gång i halvåret.
Ja, det är för sällan. Det är, ja, för sällan. Jag känner stor styrka nu för 2013. Och vet du vad jag känner också?
Nej.
Det är the golden year.
Kul, tycker jag att du känner det.
Ja, men jag känner det. Jag känner i hela min mage att 2013 är ett helt otroligt jävla bra år.
Ja, men jag känner faktiskt lika. Jag har otroligt stora förväntningar inför året, och jag är också otroligt, alltså, vi har ju ett år för, alltså, så om man tittar på vårt förra år, så var det så att vi gick in i någonting som vi inte hade någon aning om hur det skulle se ut på ett enda sätt. Och nu går vi in ett år som typ är fullbokat.
Ja.
Det är två helt olika sorter liksom.
Verkligen, det ska bli skitkul. Nu kör vi, golden year.
Och gud vad det ska bli härligt. Och vi kommer ju faktiskt fortsätta med, vi kommer ju börja alltså direkt efter nyår med att spela in nya härliga webbprogram.
Ja.
Och sen lovar vi att vi ska göra podden så mycket vi bara orkar, och så typ nästan alla veckor på ett år.
Ja.
Och sen kommer vi ju fortsätta blogga som tusan.
Ja.
Twitter.
Instagram.
Vad heter du nu igen på Twitter och Instagram?
Mandy Schulman på Instagram. Där är jag som bäst, tycker jag. Twitter heter jag Amanda Widell, men jag tycker Instagram är lite roligare.
Jag heter Johanna Widell på båda ställena, och jag kan ju faktiskt hålla med om att Instagram känns lite som framtiden. Men skitsamma.
Vi och köp vår tidning.
Ja, och prenumerera så att vi bara kan fortsätta liksom hålla på och frodas och vara i det där. Men vi kommer göra allt detta för er, tillsammans med er, och vi hoppas att ni också ska tycka att det här är lika kul som vi.
Ja, vi älskar er.
Gott nytt år. Vi ses